Ett tryggare och säkrare samhälle. Det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Safe Team grundades för drygt 50 år sedan som en liten låssmedsfirma på Hisingen i Göteborg. Idag har vi växt till ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi på Safe Team installerar och servar allt inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Det som utmärkt oss ända sedan starten är vårt sätt att ta hand om dig som kund. Med personlig omtanke och extra hög service, det är så vi skapar trygghet. Safe Team, din partner i säkerhet.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Idag är vi i Hammarkullen, en stadsdel i nordöstra Göteborg. Hammarkullen byggdes på 60-talet ur ett, som det hette, modernistiskt perspektiv tillsammans med många andra liknande stadsdelar runt om i Sverige. Idag är stadsdelen ett så kallat särskilt utsatt område enligt polisen. Vi är för att träffa Noor Al-Saidan som har en helt annan bild av sitt HK som hon kallar Hammarkullen för än vad polisen har. Hon älskar sin stadsdel och tar oss med på en guidad tur genom området.
Alltså, jag skulle inte säga att det är dåligt att bo här. Jag tycker det är mer än underbart att bo här. Det är en stor gemenskap i Hammarkullen. Trots att vissa brukar svartmåla detta området och kalla det för utsatt område, så skulle jag inte kunna påstå det.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Hej, jag heter Noor Al-Saidan. Jag är 18 år. Jag är född och uppvuxen i Hammarkullen, har bott där hela mitt liv. Jag pluggar och jobbar samtidigt.
Känner du dig trygg här?
Ja, jag känner mig jättetrygg då jag aldrig blivit utsatt för något här. Eller känner någon som har blivit utsatt här för någonting som skulle få en att känna sig otrygg. Jag skulle påstå att det är mer säkert för mig att gå här än att gå någon annanstans. Typ ute på stan. Jag känner folk som bor här. Jag känner till området. Och det är bekvämt och tryggt för mig. Men i andra ställen, som ute i stan till exempel, där känns det som jag inte vet vad som dyker upp.
Ni kanske undrar varför just Noor Al-Saidan är med i Trygghetspodden. Svaret är enkelt. I debatten kring läget i de utsatta områdena eller de särskilt utsatta områdena hör vi dagligen poliser, debattörer och politiska företrädare uttala sig. Men vad säger en ung, vanlig tjej som faktiskt bor där? Noor Al-Saidan är ingen expert, men hon har ändå åsikter och hon bor i Hammarkullen. Hon har ett unikt perspektiv som är värt att prata om. Hon tillhör även den speciella grupp av unga som ska rösta för första gången.
Ja, jag ska rösta eftersom att jag tycker att det är väldigt viktigt att vara med och påverka i samhället. Sedan tycker jag också att min röst är väldigt viktig för att vara med och förändra och utveckla samhället till det bästa, såklart. Och jag kommer rösta på det partiet såklart som kommer representera mina åsikter bäst i samhället. Och det har jag inte faktiskt gått in på helt än. Håller på att kolla runt lite. Jag tycker bara att alla politiker svartmålar dessa utsatta områden. Eller det är det de får det att se ut som, att alla områden är utsatta. Hammarkullen är ett av dessa områden som de har svartmålat på det viset. Om att det är massa kriminalitet som pågår här och det är ett väldigt, väldigt utsatt område. Men sedan finns det olika perspektiv också.
Vad är då definitionen av ett utsatt område och ett särskilt utsatt område? Enligt polisens definition är ett utsatt område en plats som bland annat, citat, karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället, slutcitat. Exempel på sådana områden är Fittja i Stockholm och Vårby i Stockholm, Rågsved i Stockholm, Gårdsten och Hisingsbacka i Göteborg. Särskilt utsatta områden är områden där läget anses vara akut, alltså mycket värre. Hammarkullen är ett sådant. Men det tänker inte Noor på så mycket. Faktum är att hon inte tänker på det alls. För nu ska vi hämta några unga tjejer som ska spela fotbollskupp ute i Angered.
Hur började du med det här?
Hur jag började här?
Ja, eller med fotbollen?
Ja, jag jobbade i Eriksbo. Ja. Och sen så jobbade min kollega i sambofotbollen. Och hon hörde av sig efter jobbet till mig. Och hon sa att hon gärna ville rekommendera mig till detta jobb. Eftersom att hon såg att jag var ganska duktig på fotboll när vi sommarjobbade tillsammans. Hon tyckte att jag var duktig med barn och jag tackade självklart ja.
Vad är det som är liksom det bästa med det här?
Det är att träffa alla ungdomar, alla barn, se hur glada de är. De är så glada över fotbollen att de alltid klagar på att vi slutar för tidigt. Och det får mig bli jätteglad att de verkligen älskar detta.
Hur viktig är fotbollen här uppe för ungdomar och så?
Jag skulle säga att den är ganska viktig. För det är fotbollen som får alla att vara tillsammans. Det är en punkt för gemenskapen här i Hammarkullen. Precis som alla vi samlas i skolan så är fotbollen ett ställe för alla ungdomar och barn att samlas på. Det är där man har roligt, det är där man träffar alla sina vänner. Du behöver inte fråga för att komma in och spela fotboll. Du behöver inte vänta på någon för att komma in, utan du bara går dit och träffar alla andra. Jag skulle säga att det är jätteviktigt.
Är det roligt?
Ja. Jätteroligt.
Vad är det som är det roligaste med fotbollen då?
Att man får trixa och köra matcher.
Och skjuta.
Och det är roligt.
Och kupper.
Och kupper
och vara en biljonär.
Vad sa du?
Och vara en biljonär.
Och få medaljer. Och få medaljer.
Ja, man kan. Det är ett slatt av Messi.
Vi hade jätteroligt.
Vi hade jätteroligt.
Så här tänker jag. Nu ska jag ju intervjua er tränare idag och så. Uh-huh. Och vet du det, ni får jättegärna prata i mikrofonen som ni vill. Vad som ni är liksom. Tänk inte på att det är mikrofon.
Okej. Okay.
Utan bara kör. Nu kommer spårvagnen.
Vi fattar. Men tack för tipset.
Ja.
Okej, vänta.
Varför är det alltid för mig?
I den närliggande stadsdelen Angered har idrottsföreningen Angered IS säsongsavslutning. Den före detta fotbollsspelaren Erik Johansson, kallad Samba Erik, drar igång evenemanget med några portugisiska fraser för att inspirera flickorna till sambafotboll. På fotbollsplanen är det sedan ett fullständigt myller av unga flickor från de olika områdena som springer runt och spelar och leker fotboll. Det som för en utomstående medelålders man från centrala stan är slående kanske inte är att en del av dem spelar med slöja utan att alla spelar. Vare sig man har en bakgrund i Somalia, Mellanöstern, Polen eller Sverige så förenas man alla i fotbollen. Varje lag har en ledare från sin stadsdel. Nor som ansvarar för laget från Hammarkullen studerar visserligen men helt klart är att hon gillar att jobba med barn och unga.
Du läser samtidigt då?
Ja, jag pluggar samtidigt som jag jobbar. Jag jobbar alltså en hel del med ungdomar. Jag jobbar som sagt som fotbollstränare. Jag har jobbat i fritidsgården. Jag har...
Efter många mål och stoj och stim åker jag och Nor tillbaka till Hammarkullen. Hon ska visa mig sin stadsdel och vi går av på stationen. MNTN börjar prata med henne om en grill som han vill köpa och ett visst palaver utbryter innan vi börjar gå genom området.
Sajad, jag är upptagen. Men vänta, när behöver du den? Nu.
Så, nu är vi på Hammarkulletorget Norr. Vart ska vi gå nu?
Nu ska vi mot Minimix. Det är en fritidsgård här i Hammarkullen och basketplanen.
Då går vi. Det här är då, vi kallar det här för ett utsatt område, Hammarkullen. Hur är det att bo här?
Alltså, jag skulle inte säga att det är dåligt att bo här. Jag tycker det är mer än underbart att bo här. Det är en stor gemenskap i Hammarkullen. Trots att vissa brukar svartmåla detta område och kalla det för utsatt område så skulle jag inte kunna påstå det. det är konflikter eller massa annat. Det kan ske överallt i hela Sverige skulle jag påstå. Och just i Hammarkullen, att bo här, för mig känns det väldigt tryggt. Jag känner att det är väldigt roligt för att du lär känna alla. Du känner inte dig utanför. Du känner inte att det är tyst eller att du går ut utan att känna att du inte kommer träffa på någon. Eller går du ut här så kommer någon troligtvis hälsa på dig. Eller så kommer du se människor du känner. Du kommer kunna umgås med varandra. Du kommer ha massa kul att göra. Det är massa aktiviteter som det finns här. Vi har bland annat allt från gym till simhall till sporthall. Vi har pizzeria. Vi har kiosker. Vi har olika lekplatser. Vi har fotbollsplaner, basketplaner. Vi har massa mötesplatser här i Hammarkullen som får människorna som bor här att spendera sin tid på något kul eller helt enkelt träffa människor som bor här också. Sedan brukar man också anordna flera möten om bostäder som ger möjlighet till alla som är bosatta i Hammarkullen att träffa varandra, vara med och ge sina egna åsikter om vad de tycker. Och det tycker jag faktiskt är jätteroligt.
Här är Minimix. Det är det här röda huset här, eller?
Ja, precis. Vi kan ta den här vägen.
Det är ett rött hus med ett svart tak som ligger alldeles bredvid torget. Det här är en fritidsgård.
Precis, det är en fritidsgård från årskurs 4 till 6. Och där brukar barnen som går i skolan hänga och umgås efter skolan. Sen direkt framför så har vi en parklek. Vi har fritidsgården här, parkleken här, fotbollsplanen, basketplanen. Och det är här man brukar alltid samlas. Barnen brukar köra polis och tjuv här i parkleken. De brukar köra lite fotbollsaktiviteter, fotbollsmatcher. De brukar köra basketsaktiviteter, basketsmatcher också. Så de brukar alltid variera här.
Det här är en, om vi ska försöka beskriva det, en stor lekplats med gungor och klätterställningar. En skateboardramp har vi där borta och vad heter det, en liten löpabana också. Här är föräldrar och massor med barn ute med sina barn tillsammans. Det ligger liksom mitt i Hammarkullen kan man säga, med höghus flankerat längs med sidorna. Hängde du här mycket som liten?
Ja då. Jag och alla mina kompisar när vi var små brukade umgås här. Vi ringde aldrig varandra för att komma hit. Det var bara, tog du på oss kläderna så kom vi hit så träffade vi på alla. Vi körde bland annat basket, fotboll, lekte och umgås här. Så det var jättekul att umgås.
Vad hänger du, alltså vad gör du om kvällarna nu i Hammarkullen?
Vi gör alltid roliga saker på kvällarna. Vi brukar än idag spela fotboll och basket med ungdomar. Vi äldre brukar alltid köra lite med småbarn. Vi brukar promenera, sätta oss vid bänkarna, prata, umgås. Det är här vi brukar chilla, där vid bänkarna. Vi brukar alltid sitta vid bänkarna eller vara på torget eller fritidsgårdarna.
Ja. Led den vidare.
Och då rör vi oss nu mot fritidsgården, mixgården. Så barnen börjar att umgås i minimix. Där åldersgrupperna är från årskurs 4 till 6. Sedan när du börjar sjuan så blir du ju då lite äldre. Och då börjar man umgås i fritidsgården, mixgården. Den ligger också precis här vid torget. Och där har vi den nära Hammarhallen och simhallen.
Aha, då går vi ner här på torget som där man har avslutat nationaldagsfirandet här precis. Det var lite folkdans och grejer som var här. Du, nu jag tänkte på det, fråga dig om det. Det är 6 juni idag, nationaldagen. Vad tänker du kring det?
Jo, jag tycker det är väldigt roligt att man ser hur olika områden firar nationaldagen. Och speciellt i Hammarkullen, vi hade väl mycket dans och mycket folk på torget idag. Det var roligt att se. Vanligtvis så brukar vi faktiskt ha lite kromdans och massa blommor och festfirande och mat. Men jag tror att det inte var så förberett idag. Men annars flera år så har vi haft grovdanser och massa annat kul.
Vadå, har ni dansat små grodorna och så?
Ja, det har vi faktiskt gjort uppe på Sandeslätt. Det brukar vi hänga lite med, eller vi brukar tillsammans med Hyresgästföreningen anordna midsommarfirande och fira nationaldagen.
Mixgården ligger i en trappnedgång här vid till simhallen i ett grått eternithus med en svart skylt och röd text. Ja, vad finns det här inne då?
Jo, här kan du spela allt från biljard till pingis. Vi brukar ha bingo på fredagar. Du kan köpa mixmacka, festis, annat gott. Vi brukar baka och laga mat tillsammans. Brukar kolla på fotbollsmatcher. Brukar ha lite dans och karaoke. Och massa annat faktiskt. Är det fint väder så brukar vi gå ut, grilla, ha massa aktiviteter ute också.
Det här är väl det som man kallar då för en fritidsgård helt enkelt, va?
Precis.
Men jag tänkte på det här med nationaldagen, om vi bara tar tillbaka den egentligen då. Du är svensk medborgare och du är svensk. Mm. Vad är det att vara det för dig?
Alltså, att vara en svensk medborgare för mig, det är att... Jag vet inte, jag försökte tänka på den frågan innan. Men... Alltså, jag själv har aldrig tänkt på den frågan innan. Så jag vet inte själv riktigt vad jag ska svara.
Men om jag frågar dig, var kommer du ifrån, vad svarar du då?
Jag svarar att jag kommer från Irak faktiskt. Jag gör det då för att jag känner att det har med min identitet att göra. Det är där jag kommer ifrån, det är det språket jag talar hemma, där kommer mina föräldrar ifrån. Men jag brukar aldrig bortse från att jag är född i Sverige eller att jag har ett svenskt medborgarskap eller att jag egentligen också är svensk. Jag tycker inte att det krockar, utan jag tycker att det är mer en väldigt fin blandning att kunna komma från ett annat land eller kanske ha det som en identitet men samtidigt bo i ett ställe.
Det finns som sagt en officiell bild av särskilt utsatta områden i Sverige. Den handlar till mesta del om kriminalitet, gäng och våld. Nor och många andra som bor här har en egen bild som inte stämmer överens med den officiella. När vi slår oss ner på en bänk på en liten skolgård nedanför torget utvecklar Nor sitt resonemang.
Ja, alltså dessa problem finns ju överallt i hela Sverige skulle jag säga. De finns ju både i de fina områden och i de utsatta områden. De finns ju överallt. Så jag skulle inte påstå att ett område skulle kallas för utsatt eller svartmålas just för att det har lite problem. Precis som alla andra områden.
Samtidigt kan man säga det att för ett år sedan så var det, då var det här nere i Hjälbo, det var ett upplopp och det var skjutningar och sådana här saker. Det är ju saker som inte kanske händer så mycket i en stadsdel som Bildal eller Örgryte eller någonting.
Precis.
Är det inte viktigt också att kunna prata om problemen för att kunna nå fram?
Men det beror på vad man vill nå fram till, för att alla kan inte prata om alla problem, för att alla sina problem har ju sina orsaker och sina konsekvenser, och de som är inblandade i det får ju ta och prata om det om de känner för det. Men jag tycker att det blir fel om människor från utsidan som inte vet orsakerna eller bakgrunderna till dessa konflikter ska yttra sig och prata om dessa konflikter eller händelser som sker.
Om vi enas om att det finns kriminalitet i Hammarkullen?
Alltså nej, det skulle jag inte säga.
Okay.
Eller det vill jag inte påstå.
Nej, du vill inte påstå det. Men om jag påstår det, är det någonting som man behöver förhålla sig till?
Det skulle jag inte säga. Här får du bo exakt som du vill.
Du får klä dig hur du vill. Du får prata hur du vill. Du får respektera dem du vill. Du får äta hur du vill. Du får göra precis som du vill här. Så som det borde egentligen vara egentligen.
Väldigt mycket av det som diskuteras i media kring frågorna som är knutna till de här områdena har Nor en helt annan syn på. Som det här med hederskultur.
Du kan lämna. Det är ju massa kvinnor som stannar kvar i våldsamma relationer på grund av beroendet av mannens ekonomi. Och det leder ju till att till exempel kvinnor stannar kvar i dessa relationer där de blir till exempel trakasserade och de blir förtryckta, och det är ju jättedåligt. Hade kvinnor haft rätten eller chansen att kunna försörja sig själva ekonomiskt utan mannen, då hade de inte behövt stanna i dessa relationer. Och då hade de inte behövt stå ut med dessa våldrelationerna eller förtrycket de lever i. Och detta leder också till att när en kvinna lever i en sån relation och har till exempel barn, så kan dessa problem eskalera till att barnen också blir involverade i den problematiken. Och det är ju jättedåligt. Men jag skulle inte säga att, alltså det är ju det jag tycker då, det är att de får hederskulturen eller problematiken med hederskultur som om det bara utsätts här i, som du kallar, utsatta områden. Det skulle jag inte säga, eftersom att det är ju flera kvinnor som bor och stannar kvar i dessa relationer i andra ställen. Och alla kvinnor kan vara, jag tror att många kvinnor sitter fortfarande i dessa situationer och är kvar i dessa relationer just för att de känner ett beroende av mannens ekonomi, eller känner till exempel att de har barn som de inte klarar av att försörja eller uppfostra själva. Och det är därför det här med hederskultur är en problematik, men som jag tycker lyfts fram på fel sätt.
Det finns ju de som säger att det handlar om religion.
Alltså, alla har ju sina olika anledningar och sina olika perspektiv och bakgrunder, så jag tror att det är en mycket större fråga än bara så, det här med hederskultur. Mm.
Men du känner igen det i vart fall?
Jag har hört talas om det, men jag känner inte igen det här.
Du bär slöja?
Precis.
Varför?
Jag bär slöja utifrån religiösa skäl. Har haft på mig den sedan jag var liten. Och det var nog en av mina bästa val, skulle jag säga.
Kollar folk mycket på den när du åker in till stan? Eller när du är inte i Hammarkullen?
Det skulle jag inte påstå.
Du känner inte det?
Nej, jag känner inte att jag är obekväm. Eller det är, min slöja är som min identitet. Precis som alla andra har sina, vad kan man säga, sina stilar och sina egna identiteter, skulle jag säga. Även om det är människor som kanske kollar snett eller så, då är det det sista jag bryr mig om eller lägger märke till. För att jag är nöjd med det, med min slöja, och jag lägger inte eller fokuserar inte på den negativa energin.
Man pratar om områden och integration och allt sånt, så finns det människor som tycker att man måste anpassa sig till det svenska samhället. Har du hört det?
Ja då.
Det vad tänker du kring det?
Alltså jag tycker att det är väldigt trist att det är så egentligen. Att vissa behöver byta sina namn för att kunna få ett jobb. Eller att vissa behöver prata finare svenska. Eller för att kunna passa in i samhället eller i någon slags skola. Det tycker jag är väldigt trist att man skulle behöva anpassa sig. För att det borde man inte väl göra. Man borde väl kunna vara sig själv i samhället. Och just i Sverige. Men jag tror inte att andra länder behöver anpassa sig så mycket för att få ett jobb som man gör i Sverige. Och varför jag tror att det är så egentligen, tror jag att det grundar sig i grund och botten i rasism faktiskt, skulle jag säga.
Märker du av den rasismen själv?
Ja, sen,
eller har du gjort?
har gjort tidigare, eller jag var ganska liten så jag förstod inte det helt enkelt. Men nu när jag blir äldre, det är nu jag börjar inse och förstå hur det är egentligen. Det är nu jag börjar se människor som lider eller kvinnor som inte får jobb på grund av att de bär slöja till exempel. Jag själv har inte blivit utsatt för dessa händelser, men, och jag hoppas inte jag får göra det, men det är väldigt trist att få höra de andra människorna som har gått igenom dessa händelser, faktiskt.
På vilket sätt är vi rasistiska?
Alltså, det är ju den här skillnaden, eller det här perspektivet med vi och dem som startar hela den här rasismen egentligen. Det är ju därför det hela startar, och jag tror att alltså, det här är inte heller en konflikt eller ett perspektiv som börjar ske nu. Det har ju skett i flera år tidigare och det fortsätter att ske än idag. Och jag tror att det är den här skillnaden eller splittringen mellan vi och de som startar detta. Och som fortsätter att utvecklas. Så om inte vi får stopp på denna splittringen så tror jag inte vi kommer komma någon vart eller göra någon skillnad.
Men hur får vi stopp på splittringen då?
Det är svårt att säga. Det har försökt i flera år att få stopp på det. Men denna splittringen fortsätter ju ske. Men jag tror att det har mer också med jämlikheten att göra. Och att respektera varandra och varandras identiteter, kulturer och utseenden. Jag tror att det har mycket med det att göra.
Kan man säga så här, när vi pratar om det och vi pratar om jämlikhet och så kan man säga att det här, i det här området, om man tittar på hur mycket folk tjänar årsinkomst, så tjänar de ganska mycket mindre pengar.
Precis.
Än någon som bor i vi säger Långedrag, som är ett ganska fint område i Göteborg. Finns det ekonomiska problem här?
Ja då. Det finns ekonomiska problem och det märker man genom att kolla på bostäderna som finns här. Det är flera familjer som bor i väldigt små lägenheter. Och det är mycket man kan göra. Mycket skillnad. Man kan bygga om mycket här. Man kan göra det mycket finare. Erbjuda bättre skola och lärare. Och har man bra lärare och bra grund i Hammarkullen samt skolor, så kommer ju eleverna att få mycket bra resultat och betyg. Och de kommer få mycket kunskap. Det leder till bättre utbildning och bättre jobb. Men om familjerna här bor dåligt och barnen har många ekonomiska svårigheter, det blir väldigt svårt att faktiskt fokusera på skolan och få bättre utbildningar och bra jobb i slutändan. Många vänder sig till snabba jobb utan utbildning för att undvika utbildningar då utbildningarna är så långa och man inte orkar och man behöver pengar för att försörja sig själv och sin familj. Och det leder då till att man jobbar med till exempel i kanske, vad skulle man säga, lager och jobba till andra företag, och det leder ju till mindre ekonomi.
Det är också det du beskriver, är också en väg. Och det är ju inte, ska vi ju säga, alls någon majoritet vi talar om. Men i sådana här områden, just när det råder arbetslöshet och ekonomi och ekonomiska svårigheter, så är det också ett recept för att bli kriminell.
Det kan vara en anledning, men det är inget jag tror bara händer här. Vara att det kan vara ett recept för att ta fel väg. Men hade man, det är nu vi kan komma tillbaka till dessa, hur vi kan stoppa dessa orsaker som påverkar människor som bor här. Hade man fokuserat på boendena här och bättre skolor och bra ekonomi, så hade man inte heller kommit till den vägen. Hade man till exempel som i Hammarkullen erbjudit flera barn olika aktiviteter, 2 fritidsgårdar, ett gym, en simhall, sporthallar som sysselsätter alla barn som är i Hammarkullen och ungdomar, då kommer de aldrig att välja att vänja sig till den vägen egentligen.
Om vi pratar om den politiska debatten, så brukar man säga att det måste vara mer poliser.
Jag inte påstå faktiskt. Eftersom att jag personligen tycker också att poliser kommer med sina fördomar. När poliser kommer till Hammarkullen, så kommer de med syftet att det här är ett utsatt område. Här är det bara kriminalitet, här är det bara massa dåliga saker. Och vilket det egentligen inte är. Så poliser kan komma och då kan vissa tro att ja, men det är så mycket poliser här eftersom att det är ett så utsatt område. Eller för att det är så dåligt här att det behövs poliser. Och det är ju en bild också. Det är en typ av bild som svartmålar också dessa områden. De kommer och kan stoppa vem som helst ute på torget. Alltså de kan även stoppa barn och ställa dem massa frågor. Jätteirrelevanta frågor om de sett något liknande. Eller frågar dem massa frågor. Och det tycker jag inte är okej. Det är då det ger tydliga bevis på att de kommer med fördomar om att det bara är kriminalitet eller massa dåliga människor som bor här.
Agerar alla poliser så här?
Men det är ju det. Men å andra sidan så är det också tryggt att se poliser i ett område. Och det är ju det, det krockar lite. För det finns vissa poliser som kommer väldigt trevligt, hälsar, kollar så att allt är bra. Man känner sig trygg när man ser dem. Men det finns då sedan den här typen av poliser som bara kommer hit och är ganska jättebitter och försöker ställa en massa dumma frågor till små barn. Det tycker jag inte är okej.
Om jag säger så här då. Kan vi enas om att det här området, för att det är ett utsatt område, att det finns problem här?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det finns, men om jag säger så här. Det finns problem här, men det finns också problem i andra områden. Kan vi enas om det?
Eller rättare sagt att problemen som finns här finns överallt. Och jag skulle inte kalla detta området för utsatt just för att det har dessa små problem.
Men om man säger så här då. De problemen som finns.
Mm.
Vad anser du vara lösningen för de problemen?
Jo, jag skulle säga bättre skolor. Bättre bostäder. Mer aktiviteter. Mer fritidsgårdar, mer aktiviteter ute, roliga mötesplatser. Det är väl allt jag tycker.
Samtidigt så säger du att när du ser polisen så känner du en trygghet.
Mm.
Då behövs väl både poliserna och fritidsgårdarna och skolorna.
Alltså, jag tycker inte att jag skulle kunna gå här och känna mig trygg utan poliser. Men när jag ser poliser, då blir jag inte rädd. Utan det känns fortfarande tryggt. Så jag skulle säga att det känns tryggt och både med poliser och utan. Men att poliserna ibland, de kan få en och få en bild om att oj, varför finns det poliser här? För det är så ovanligt i vissa ställen att se poliser. Att när poliser ibland är i ett område, då blir det sån, oj, vad är det som sker här? Det här måste vara problem i detta område och så vidare.
Det finns också någonting som har dykt upp i Sverige som kallas för klanbaserade släktnätverk. Att det är stora familjer som mer eller mindre. Vad tänker du kring det?
Jo, alltså jag har ingen aning. Jag tycker inte. Jag tycker inte att det är så, eller håller med om att det är så. Jag tror att det är bara något som media har kommit med som inte egentligen stämmer helt. Jag kan inte säga att det är någonting man hittat på så, men det är någonting som folk bara, eller media vill ha något att prata om. Jag tror att det är bara en rubrik som de vill locka läsarna och tittarna till. Så jag tror inte att det egentligen är så. Faktiskt.
Är det någonting du känner till när du är här i området liksom?
Nej.
Det är inte så att att någon säger att gå inte där för där är det så eller där är det så.
Nej, absolut inte. Jag kan gå här vart jag vill utan att känna någonting liknande. Och det känner även mina syskon och mina familjemedlemmar. Ibland är det jätteskönt att komma ifrån. Du går till andra ställen, du träffar vänner, ni kanske käkar någonstans. Det känns bra att komma ifrån lite, eller lite. Men sen när jag kommer hem, alltid i tunnelbanan, brukar jag alltid säga borta bra men hemma bäst.
När vi pratar här nu så låter det som att du försvarar Hammarkullen.
Ja, eller jag skulle inte säga att jag försvarar, utan jag försöker bara lyfta upp det positiva i Hammarkullen som man inte brukar lyfta upp. Eftersom att jag jobbar, jag är född och uppvuxen här i Hammarkullen. Jag har bott här hela mitt liv som sagt. Jag har aldrig i mitt liv känt behovet av att behöva flytta för att det är så utsatt eller läskigt så som politiker och media brukar lyfta upp Hammarkullen. Jag skulle säga att det är mer kul att bo här än att bo någon annanstans. Det är mycket liv här, det är mycket gemenskap, mycket kärlek. Alla i Hammarkullen är som en familj och det skulle jag säga är det viktigaste. Och det är därför jag faktiskt lyfter upp de positiva grejerna som politiker inte gör.
Alla känner alla, säger du?
Ja, de flesta känner de flesta. Man behöver inte ens känna dig för att hälsa på det här, skulle jag säga.
Är det som är tryggheten?
Jag tror det. Jag tror att känna alla, att gemenskapen här, du blir välkommen. Du blir inte utstöttad här någonstans. Och det är därför du känner dig trygg här.
Är det som gör tryggheten mer än att det finns liksom en polisstation skulle jag kunna säga, eller försäkringskassor, biblioteket, och tryggheten är liksom är människorna som bor här.
Ja, det skulle jag faktiskt säga.
På den här tryggheten och att folk hjälper alla. För vet jag att du kan berätta om, för ett år sedan så var det en brand här i Hammarkullen.
Precis.
Kan du berätta om den?
Jo, vi var faktiskt ute den dagen, det var en varm sommardag och vi började bara höra alla springa mot Brytvillsgatan 46 och 48. Vi ligger precis framför torget. Basketplanen och Minimix, det ligger precis framför. Då ser du bara hur alla börjar springa dit. Föräldrar slängde ner sina barn och det var mammor och ungdomar som tog emot barnen. Min kusin berättade till oss.
Slänga ner från
fönstret, från tvåans våning, så berättade min kusin till oss att hon tog emot en unge som mamma slängde från fönstret. Och jag skulle säga att det där är läskigt. Att en mamma känner en så stark tillit att slänga ner sitt barn till personer som bor nere. Det skulle jag säga, det är bara kärlek och tillit. Sen så klättrade två av mina vänner upp också för att hjälpa en mamma. Klättrade upp direkt när de såg mamman och såg att hon inte kunde andas och hon kunde inte komma ner då utan att vända sig om eller någonting. De bara klättrade upp. De försökte klättra upp genom balkongen och genom vattenrören för att komma upp och hjälpa mamman. De riskerade alltså sina liv för att rädda denna mamman. Och de lyckades, alla dessa tre personer, vi brukar kalla dem för Hammarkullens hjältar. Det var mina kusiner och de drabbades, alla som bodde där drabbades av denna brand. Det var mycket. De fick inte komma tillbaka till lägenheterna förrän, vad var det, 2-3 månader, 4 kanske också. Där kommer det här beviset på vilken gemenskap och kärlek vi har i Hammarkullen. För alla i Hammarkullen försökte hjälpa till. I Mixgården så kom personer med kläder, mat, allt möjligt som de ville bidra och hjälpa med. Och då kunde de som blev utsatta för denna branden, då fick de gå dit och ta allting. Det var helt gratis. Du fick ta allt från kläder till mat, skor, vad du än ville.
Åka lite till det vi pratade för, det här om utsatthet och att det är ett svartmålande, liksom en svartmålande bild av det här området. Som du säger så här, det behövs mer av skola, det behövs bättre. Det behövs mer jobb, etc, etc, etc. Har ni som bor här ett eget ansvar också för att förbättra er egen situation?
Alltså självklart, alla har ju sitt egna ansvar över sig själv och över sitt samhälle. För vill du nå en utveckling så måste du också vara med och utveckla. Du måste också arrangera dig och vara med och hjälpa till. Du måste ha ett eget ansvar för att utan samarbete och utveckling så kommer vi inte nå det här det är det bästa av en utveckling i ett samhälle. Vi kommer inte få ett bättre samhälle om vi bara står och klagar eller bara frågar och ställer till om att det här vill vi ha, det här behöver vi, utan vi måste ju också vara med och påverka. Vi måste vara med och få vara en del av att bestämma, och det ser man tydligt nu. Kan man ta upp det här med att bostadsbolaget har ju ett projekt nu om att de erbjuder 300 000 och att människorna som bor i Hammarkullen får vara med och bestämma vad de vill utnyttja dessa 300 000 till. Och det tycker jag är viktigt, för att människorna som bor i dessa områden kände sig inkluderade och de kände sig viktiga att vara med, att ge en röst. Att prioritera vad känns bra för alla. Inte bara för mig själv utan för alla. Och därför skulle jag faktiskt kunna påstå att alla har ett ansvar. Oavsett vilken kultur eller land du kommer ifrån. Vill du nå en bra utveckling i samhället så behöver du vara med och utveckla och ta ansvar.
För då kommer vi till nästa fråga nämligen. Och det handlar lite om, för du pratade förut om rasism i Sverige. När man vill ta sig in i samhället. Att man möts av rasism.
Ja.
Många som är arbetsgivare eller som är politiker eller så säger att det är jätteviktigt och att man måste kunna prata svenska för att komma in i samhället.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Alltså, jag kan förstå, men jag håller inte med. Varför håller jag inte med? Jo, just för att bara för att jag kommer in till Sverige och kanske inte talar svenska, men jag har till exempel ett medborgarskap och jag bor här, då borde jag också få chansen att vara med och kanske utveckla eller rösta eller whatever, vad det än kan vara. Jag tycker att det är viktigt, för att, eller vissa kanske också inte bara känner att det har med språket att göra, eller det ibland har med utseendet att göra, eller vart du kommer ifrån, vilken bakgrund du har. Och alltså det är väldigt trist att det egentligen är så. Och det är tydliga drag på rasism om att man inte får vara med och eller vara en del av det hela bara för att du inte talar svenska. Det är väl inget problem om jag kanske inte talar svenska, men någon bredvid mig talar samma språk som mig men talar svenska och får chansen att vara en del att hjälpa mig att få min röst hörd.
Men det kan ju vara ett problem om en person inte talar svenska och ska få ett jobb där man behöver prata svenska.
Jo, och det är därför jag tycker att det är så bra att de i Sverige erbjuder folkskolor. Och det är ju massa personer som jag känner till som kommit till Sverige sent och inte talar svenska och lärt sig att tala svenska genom folkhögskola och SFI och massa annat. Sverige erbjuder ju också dessa människor som inte kan, utan de säger ju inte bara till det, ja men du får inte jobbet. Det är nu vi kommer tillbaka till det här med ansvar. De erbjuder ju det skolor som lär dig att prata svenska, och då är det på ditt ansvar att du går dit. Du lär dig att tala svenska, du lär dig att läsa på svenska, du lär dig att skriva på svenska, och då kommer du ju att utvecklas och ta en trappa upp, för att nästa steg efter att du lärt dig svenska, då kommer du kunna jobba. När du har jobbat då kan du fortsätta att bygga upp i denna trappan. Då fastnar du inte här, om en Sverige är de rasister, de vill inte ge mig jobb för jag inte kan tala svenska. Så är det ju inte, det är därför det hör ihop det här med ansvaret.
Men Nor, är allting bra här i Hammarkullen?
Alltså om jag skulle ställa dig frågan, vad är det dåliga med Hammarkullen, vad hade du svarat mig?
Svarar henne att jag hade sagt att jag befinner mig i ett område med slitna husfasader. Där det varit skjutningar och våldsamhet genom åren och där mycket är slitet. Bänken vi sitter på är till exempel sönder.
Vill du höra vad jag tycker?
Ja, absolut.
Om du hade frågat mig, vad är det dåliga med Hammarkullen? Då skulle jag väl bara säga när det regnar, för det är då ingen är ute. Det är inga barn ute, det är ingen sol. Det är inga mammor som sitter ute och äter nötter och kollar på sina barn när de leker. Det är mitt svar till dig skulle jag säga. Men självklart, dessa brister, alltså att en lägenhet är ful, det påverkar, det tycker jag inte är dåligt. Eller det påverkar inte mig negativt, men jag hade blivit ju så glad om det hade renoverats och blivit finare här. Men det går framåt, nu försöker de ju också renovera massor i torget, försöker göra det finare. Så jag skulle inte påstå att det är något dåligt, utan det är bara bevis på utveckling.
Jag frågar hur man som boende här förhåller sig till kriminaliteten, våldet, gängen och allt det andra som är dåligt. Nor ler mot mig och svarar som hon brukar.
Jag personligen känner alla och jag tycker alla är väldigt trevliga. Och sen går alltså, djupt kommer jag aldrig in med människor för att alltså, du går här. Det är inte så att jag kanske för att jag känner människor bryr mig om vad alla människor här gör. Det enda du gör här det är ju bara att fokusera på det positiva. Du kan vara ute, umgås. Men sen kan du, alltså det blir som om du fastnar i en ond cirkel när du bara vill fokusera på vilka som håller på med vad och vad gör den människan och vart går den människan. Alltså man ska inte bry sig om sånt tycker jag för att du kommer ingen vart.
Om någon nu som hör detta, som bor i Örgryte, vill komma till Hammarkullen,
ja.
Vart ska de åka då?
Då ska de komma och käka i vår pizzeria, Gloria Pizzeria. Nej, jag skojar bara. De kan komma till Folkets hus, käka i kaféet som vi har här uppe. De kan gå förbi parkleken och fotbollsplanen om de har barn. Där kan barnen leka och ha massa kul.
Om de känner så här, nej, Hammarkullen, dit vågar jag inte åka. Vad säger du då?
Då skulle jag säga att du har väldigt, väldigt fel. Jag lever här än idag i 18 år. Och det gör massa andra. Ser inget farligt med det. Jag lovar att jag kan stå vid hållplatsen och möta dig. Hammarkullen är det tryggaste platsen du kan komma till.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.